Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Om du fick välja en superkraft, vilken som helst, vad skulle du välja? Jag antar att somliga av er skulle välja att vara superstarka, likt Hulken. Andra kanske väljer att vara osårbara, eller att ha förmågan att manipulera tid och rum. Men för vissa är osynlighet det som är mest lockande. Men att ständigt vara osynlig, att aldrig någonsin kunna ses av någon annan igen, ja, då blir allting plötsligt betydligt mindre intressant, eller hur? Det här är berättelsen Osynlig. Den 28 augusti 2020 förändrades mitt liv för alltid. Om det ens kan kallas för ett liv längre. Dagen innan hade jag jobbat på förskolan. Barnen hade precis kommit tillbaka från sommarlovet och jag var alldeles matt i skallen efter dagens alla prövningar och kompromisser. Jag somnade runt 10-tiden med en podcast i bakgrunden. Jag bor själv i en liten lägenhet i Vellinge, nära Malmö. Jag hade en besynnerlig dröm den natten. Vandrade runt i ett vitt tomrum. Det fanns ingen och inget så långt ögat kunde se. Många skulle nog klassa mig som en extrovert person. Alltså att jag är social och att jag får energi av att umgås med vänner och bekanta. Och aldrig innan dess hade jag känt mig så ensam. Jag sprang, men kom ingenstans. Jag skrek, men ingen hörde.
Hallå?
Jag vaknade kallsvettig i sängen med andan i halsen. Det som behövdes nu var en kopp kaffe för att stärka nerverna. När jag sträckte mig efter kaffefiltret så var det som att min hand gick rakt igenom det pappersliknande materialet. Det är dags att vakna, Joel, sa jag till mig själv. Jag gjorde ytterligare en ansträngning att ta upp kaffefiltret. Men resultatet var likadant. Filtret passerade min hand, men jag kunde fortfarande trycka ner handflatan mot bordet. Men det var en besynnerlig känsla. Tänkte jag ta handen avdomnad länge och att du sen nuddar ett block av is. Ja, det är nog det närmaste jag kommer till att beskriva det. Obehagligt. Berövad på kaffe såg jag bara en utväg vid den tiden. Att gå och köpa kaffe på det lokala fiket. Ja, det låter kanske som en märklig prioritering. Visst borde jag kanske ha varit lite mer uppmärksam till en början. Men jag trodde bara att jag var nyvaken. Eller kanske fortfarande drömde. Med tunga steg gick jag fram mot ytterdörren. Dags för dagens andra prövning. Att öppna en dörr. Skulle det lyckas? Jag tog tag i handtaget. Samma avdomnade känsla infann sig. Det kändes som en mindre bedrift. Tills jag försökte dra ner handtaget. Och såg att min hand återigen förbipasserade sitt mål. Men skoja du, muttrade jag för mig själv. En ny idé kläcktes i mitt nyvakna sinnestillstånd. Kunde jag kanske gå igenom dörren istället? Vilket var det bästa sättet att göra det på? Rusa rakt emot den eller långsamt kroppsdel för kroppsdel ta sig igenom? Det här är ju kakat. Jag kommer ju skada mig om jag springer in i dörren, sa jag. Jag pratar en hel del för mig själv när jag är ensam. Men jag har hört att det är väldigt vanligt. Alternativ nummer 2 kändes mest säkert. Att långsamt ta sig igenom dörren. Som att dra av ett plåster bit för bit. När min hand nuddade dörren var det precis som med handtaget. Jag kunde ta på det. Men det var ju omöjligt för mig att gå igenom det. Det enda jag ville var ju att öppna den förbannade dörren. Till och med vissa hundar kan öppna dörrar. Ibland även katter. Men tydligen inte jag denna morgon. Besviken gick jag in mot sovrummet igen. Kanske om jag somnade om så skulle allt vara som vanligt. Jag kastade mig i sängen på mitt vanliga sätt. Louise, mitt ex, blev alltid förbannad när jag gjorde det. Så att en dag skulle sängen gå sönder helt och hållet. Men än så länge var den hel i alla fall. I sekunden när min kropp skulle träffa sängen blev allt vitt. Jag var tillbaka i drömmen. Yes, sa jag högt för mig själv. Då var det ju bara en dröm. Röster började eka i mitt huvud.
Dra inte till dig uppmärksamhet.
Du är en av oss.
Rör dig försiktigt. Vad du än gör, skrik inte.
Jag höll för öronen, men rösterna fortsatte att tränga in. Det enda jag ville göra var att skrika. Men innan jag fick chansen kände jag hur det vita tomrummet minskade. Snart var det bara en liten rektangel kvar. I storleken av min säng. Det kändes som att jag föll. Jag bländades av det vita skarpa ljuset. Och plötsligt var jag tillbaka i lägenheten. Under min säng. Det var verkligen dammigt där nere. Jag tror det låg minst 3-5 strumpor och ett par smutsiga kalsonger. Samt mina hantlar som jag inte använt sedan 2013. Jag låg där resten av dagen. Försökte greppa vad som egentligen hade hänt. Det gick 3 dagar. En sak jag hade märkt med att vara osynlig var att jag behövde inte gå på toa. Eller äta för den delen. Även om jag kände mig så sugen på kaffe. Eller bara någon smak i munnen. Så behövdes det inte. Eftersom någon hungerkänsla inte fanns där. Vad var jag för någonting egentligen? Ett spöke? Hade jag dött i sömnen? Under dessa dagar spenderade jag mest tid att ligga på golvet. Jag försökte sätta mig försiktigt på soffan. Men det var väldigt obekvämt. Som att sitta på ett frigolit eller isblock. Det enda någorlunda bekväma var att ligga på golvet. Sova behövde jag egentligen inte heller göra. Men kunde i alla fall. Vilket var en stor lättnad. Men på grund av all stress under de senaste dagarna så drömde jag främst om rösterna som ekade i mitt huvud. Eller det vita tomrummet som krympte. Under eftermiddagen hörde jag någon som knackade på dörren.
Joel, är du där?
Det var Lena, en tjej jag träffat på Tinder. Vi hade varit lite fram och tillbaka under 2 års tid. Men jag hade aldrig blivit lyckligare av att höra hennes röst. Jag var just på väg att svara när rösterna i mitt huvud började upprepa sig.
Skrik inte, skrik inte.
Vad skulle hända om jag skrek efter hjälp? För det var vad jag behövde just nu, mer än något annat.
Joel, du svarar inte när jag skriver. Din mamma sa att ditt jobb hade ringt. Och du har inte varit där heller. Är du sjuk? Eller har det hänt någonting?
Sa Lena oroligt. Lena är min mammas frisör och de älskar att skvallra om mig. Vilket vid flera tillfällen har varit fruktansvärt irriterande. Men nu var jag glad att hon brydde sig så pass mycket.
Snälla Joel, säg något om du är där inne.
Ja. Ett vitt ljus uppenbarade sig ytterligare en gång. Jag kände som elektriska stötar cirkulerade runt i min kropp. Som att jag blev bestraffad för vad jag hade gjort. Viskningarna fortsatte att vara upprörda.
Lyssnar du ens?
Jag är så besviken just nu. Du får inte bli hörd.
Jag blev placerad i någon slags bubbla. som gjorde det helt omöjligt för mig att röra kroppen, och det blev svårare att andas. Viskningarna höll mig där inne i ett halvår. När bubblan sprack och jag till slut kunde andas som normalt igen, så hade jag bara ett ord att säga till rösterna. Tack. Det låter kanske märkligt, men vid det skedet var jag bara genuint tacksam för att de släppt mig från mitt fängelse. Och att jag nu var på väg hem till min lägenhet, det var bara en liten detalj. Året var nu 2021, och utanför lägenhetens dörr stod inte längre J. Nilsson. Istället stod där M. Georgic. Min trogna gamla säng var borta. Likaså mitt skrivbord och mina möbler. Där hängde det tyger på väggarna i sovrummet. Sängen var en enkel madrass på golvet, och runt om lägenheten luktade det rökelse, och ett litet altare fanns i hörnet av rummet. Men vad som för mig såg ut som krimskrams. Det hela såg väldigt new age ut, för att beskriva det väldigt kort. Så gjorde även kvinnan. Hon var i 35-årsåldern, hade stora svängiga byxor och en tunika. Håret var ett virvar av långa röda dreads. En rätt häftig tjej. Om jag inte var osynlig, om vi skulle vara på en fest tillsammans, skulle jag förmodligen flörta med henne. Jag märkte samma dag att det inte skulle ge ett särskilt gott resultat, då hon hade en flickvän som kom förbi. Det märkligaste var dock, när jag var inne i köket. Det luktade curry, chili, honung. Allting på en gång. Härligt på något sätt. Kvinnan smög försiktigt in i köket. Hennes ögon var uppspärrade. Hon viskade till sin flickvän. Jag känner en närvaro här inne. Måna inte nu igen. Du hade ju ett spöke på Nygatan också. Det kan inte hända dig hela tiden. Det är en han. Runt 1,80. Han är en vilsen själ. Hans namn börjar på L? Nej. I? J. J är det.
Jag var imponerad. Jag var absolut en vilsen själ. Min längd var 1,83 och namnet Joel.
Några dagar gick. Ibland hände det att vi gick in i samma rum. Och då sa hon försiktigt. Hallå? Jag ville så gärna svara, men jag var rädd att hamna i den där genomskinliga bubblan igen. I det tomma intet med det starka ljuset. Aldrig igen skulle jag dit. En dag kom Mona och Jacqueline, som jag lärde mig att hennes flickvän hette, hem. De bryggde te som vanligt.
Jag vet vem man är nu. Jag gjorde lite efterforskningar. Joel Nilsson. Han bodde här innan jag flyttade hit. En dag försvann han bara helt. Helt spårlöst. Missing People letar fortfarande efter honom. Men han antas vara död.
Jippi,
sa Jacqueline, väldigt ointresserat.
Men fattar du inte? Nu när jag vet hans namn kan jag hjälpa honom över till andra sidan. Då kommer vi ha lägenheten för oss själva igen. Har du inte känt att någon stirrar på dig när du kommer ut från duschen till exempel?
Jag skämdes. Jag menar, de var två attraktiva kvinnor. Jag hade ju ingenting annat att göra om dagarna. Så att titta på dem var någonting som hade hänt ett antal gånger. Jag kände mig alltid så fruktansvärt skyldig efteråt.
Joel, är du här inne?
Frågade Mona, som precis tänt rökelse och ljus och satte sig ner i skräddarställning vid altaret. Jag nickade.
Han är här, och han undrar vad som händer. Det är okej, Joel. Jag är här för att hjälpa dig.
Det kändes bra att höra det. Tryggt på något sätt.
Joel, du behöver gå mot ljuset. Ditt liv är inte här längre.
Inte mot ljuset. Var som helst, men inte emot ljuset, tänkte jag, och min kropp började skaka.
Det är okej. Jag känner att du är rädd. Men det finns inget att frukta.
Om du bara visste, mumlade jag tyst för mig själv.
Joel Nilsson, gå mot ljuset.
Lägenheten fylldes upp av det vita tomrummet.
Han vill inte gå. Kanske har han ouppklarade affärer.
Skicka mig hellre till helvetet, skrek jag. Jag höll tag i min mun och stirrade efter det.
Hörde du det där?
Sa Jacqueline oroligt.
Det lät som en viskning.
Mona nickade med ett leende. Hela lägenheten var nu nästan uppslukad av det vita ljuset.
Det är din tur nu, Joel. Jag vägleder dig mot ljuset.
Fan ta dig, sa jag. Egentligen var jag ju inte arg på Mona. Hon ville bara hjälpa. Men om hon bara visste var hon tog mig någonstans.
Så. Han vandrar bort mot ljuset nu. Med fred i kroppen. Det var mycket ilska i honom. Men det verkar som att han bestämde sig för att lämna allt det bakom sig.
Det var det sista jag hörde innan rösterna dök upp igen.
Tillbaka så snabbt. Vad hände? Skrik du. Får inte skrika. Skrik du. Nu är du verkligen av oss.
Jag gav ifrån mig en djup suck när bubblan omgav mig igen. Men denna gång var en sak annorlunda. Viskningarna slutade. Det är omöjligt att veta hur lång tid som gått nu. Men mitt liv är i denna bubbla. Vad jag gör om dagarna? Att stirra ut mot tomma intet. Ibland kommer en vilsen själ. De ser mig inte. Men jag försöker viska några varnande ord till dem. Men vet också att jag bara är en av tusentals röster som viskar i deras öra. Vi fortsätter på temat övernaturligt och beger oss hela vägen ner till helvetet för att möta succuban, manslukerskan, eller succubus, som det också heter på engelska. Det är en demon som under medeltiden främst sades komma om natten och förföra män för att sedan ha samlag med dem. Lite likt maran i nordisk folktro som red på ens bröst. I modern tid så porträtteras succuban som en vacker kvinna som suger ur livskraften ur män. Tidigare beskrevs hon mer som skrämmande och demonisk. Men hur är egentligen livet som en succuba eller manslukerska? Låt oss ta reda på det. Det är dags att berätta min historia. För jag tycker hela grejen bara känns så orättvis. Att vara succuba, succubus eller manslukerska har fått ett så sjukt dåligt rykte. Ja, jag är en demon från helvetet som är trött på att ständigt suga i mig fördömda själar. Det är lite som att käka rutten frukt om du frågar mig. Och ja, jag låter män förälska sig i mig. För att långsamt äta deras livsenergi. Tills det bara finns ett tomt skal kvar. Jag menar, vargar äter kaniner, hur gulliga de än är. Och visst kan dessa män vara gulliga ibland också. Lite som husdjur, som marsvin, eller en gerbil kanske. Särskilt man möter dem ute på dansgolvet. Svettiga, desperata, ögonen fixerade på mig. Deras själar smakar ljuvligare än något annat. som den senaste kvällen när en spinkig man i 50-årsåldern med utmärkande svettfläckar vid armhålorna på sin vita skjorta kom fram till mig.
Tjena kexet! Står du här och smular?
Jackpot var allt jag kunde tänka. Jag fnissade till. Skådespelade att jag faktiskt genuint tyckte att det var sött och tittade förföriskt in i hans ögon. Så, vad gör en stilig karl som du ute ikväll?
Jag har ju inga pengar. Jag har ju aldrig gjort något sånt här.
Varför tror killar alltid att jag är prostituerad? När jag flörtar med dem, går jag ut för hårt? Jag gav ifrån mig ett skratt, även fast jag kände för att klippa till hans fula tryne. Vad larvig du är! Får jag inte tycka att du är stilig? Jag började leka med hans tunna hår. Undvek den kala fläcken i mitten. Då jag vet att vissa män är väldigt känsliga när det kommer till det området. Jag viskade i hans öra. Vill du dansa?
Ja tack,
sa han. Lite för formellt. Hela hans ansikte var nu en enda stor tomat. Den här kvällen gick precis som planerat. För en dag sedan hade jag just avslutat en mans livsenergi. Han kommer aldrig kunna älska igen. Och nu var jag törstig på en ny smak. Åke hette mitt nya byte. Nyskild. Hans stackars hjärta redan i bitar. Men fortfarande en hopplös romantiker. Låter det inte delikat? När jag väl fått upp Åke på dansgolvet så var han, som väntat, avig och obekväm. Han ville dansa bugg till den höga housemusiken. Men jag bara fnissade och låtsades njuta av hans sällskap och buggade loss. I slutet skulle det vara värt det. Farsan, du har fått i dig lite för mycket. Jag har beställt en taxi. Mina läppar smalnade när jag tittade mot Åkes son, som just tagit min middag i veckor, om inte månader ifrån mig. Jag rusade ut från klubben. Där stod Åke och hans son och väntade på taxin. Sonen var väl runt 25, mörkt hår, lite sådär halvkrulligt, hasselbruna ögon och ja, han såg bra ut. Okej? Okay. Är det vad du ville höra? Men vad spelar det för roll egentligen? Men är enbart mat för mig. Att bli kär finns inte i en succubas register. Några månader senare skulle hans själ bara vara en ihålig kokong. Här är mitt nummer, call me, sa jag flörtigt. Jag kunde tydligt se hur sonen iakttog mig. Men jag gav honom bara ett varmt leende tillbaka innan jag gick hem efteråt. Demoner behöver också vila efter en lång natt. Så ringde min telefon. Hallå?
Ja, hej. Det är Åke från igår.
Åke, jag satt faktiskt och tänkte på dig.
På mig?
Vad sägs om middag? Ikväll kanske?
Oj, ja, du vet det finns ett café nära mig som har jättegoda räkmackor. Jag skickar adressen på sms.
Det blir perfekt. Om jag hade varit en kvinna och inte en succuba så hade jag nog argumenterat emot. Är en räkmacka verkligen middag? Men jag skulle få min middag. Kanske redan ikväll. Jag dök upp på Drottninggatan i en elegant svart klänning. Nu stack jag ut lite från resten av besökarna på kaféet, men trodde att jag brydde mig. Åke satt redan där och väntade, som en duktig hund. Han vinkade ivrigt. Hade han samma skjorta på sig som från gårdagen? Jo. Jag gav honom en kyss på kinden och kände hur en del av hans själ redan tillhörde mig. Den var delikat. Bland de bästa själar jag någonsin smakat. Nu skulle jag bara genomlida persen att äta människomat. Varför föreslog jag egentligen ens middag? Det måste ha varit för att jag tänkte på Åke som min middag. Enkelt misstag. Jag beställde ett glas citronvatten och den minsta räkmackan de hade. Åke tog en öl och en räkmacka han med. Precis som vi kommit överens om i telefonsamtalet.
Trevligt att ha dig här. Jag är bara lite överraskad.
Hur så? Sa jag och log mot honom.
Att du är intresserad av en sån som...
Ja, innan jag hann svara så öppnades dörren till fiket. In kom Åkes son. Jag suckade högt.
Nej men titta! Där är min son Viktor. Viktor! Slå dig ner, slå dig ner!
Jag stör inte då, sa Viktor. Den skitungen hade planerat det här. Jag bara visste det.
Jo, det gör du,
sa jag.
Hon bara skojar. Det är klart du inte gör. Kan jag bjuda på en räkmacka?
Sa Åke till sin son.
Varför var han tvungen att vara så snygg?
Och det där smilfinksleendet. Och Viktor. Vilket larvigt namn. Nej, bäst att fokusera på Åke. Så, Tabitha.
Det var ett ovanligt namn, sa Viktor.
Så, Viktor. Det var ett töntigt namn, svarade jag spydigt. Viktor skrattade. Och för första gången på årtionden, om inte århundraden, så skrattade jag genuint tillbaka. Jag kände att en bit av hans själ nuddade mina läppar. Och jag försökte att spotta ut det. Nej, inte honom. Jag sprang mot toaletten. Det kom tårar från mina ögon. Var jag ledsen? Grät jag till och med? Jag hade fortfarande en minimal del av Viktors själ på mina läppar. Jag var fortfarande nyfiken och bestämde mig för att smaka. Det var otäckt. För annorlunda. Det var så sött. Sliskigt. Det kändes för några sekunder som att min mage var full av fjärilar. Störtlöjligt. En demon. En succuba. Kan inte förälska sig i en dödlig. It's never gonna happen. Kommer aldrig hända. Jag lämnade restaurangen utan att säga någonting till vare sig Åke eller Viktor. Jag bara gick förbi dem. De såg ut som två levande frågetecken. Men samma kväll blev det uppenbart. Jag kunde inte sluta tänka på Viktor. Varje dag den veckan satt jag på det där fördömda, sjaskiga konditoriet. Och hoppades att han skulle komma tillbaka. Jag ville bara se honom igen. Men jag visste samtidigt. Om jag såg honom igen. Så skulle jag inte kunna hjälpa mig själv. Jag skulle lämna honom. Som ett tomt skal. Det var månadens sista avsnitt. Om du inte har premium. För då kommer den sista augusti ett avsnitt som heter Alla barnen utom. I september finns flera spännande planer. Det kommer bli mer möten med övernaturliga väsen. Till exempel bäckahästen som sades locka barn att rida dem. För att senare dra ner dem till bäcken för att drunkna. Vissa sa att det var Näcken förklädd. Har du en intressant berättelse som du vill dela med dig av? Har du kanske varit med om någonting skrämmande eller övernaturligt? Maila då in det till somnlospodden@gmail.com så ska vi se till att det blir dramatiserat. Sömnlöspodden är inspelad, berättad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack och bock för att du lyssnat och välkommen åter.